Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en banbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Mm. Katarina, berätta lite om, vi gör en speciell övning nu här, just nu här i United Screen Studio. Kan du berätta om övningen?
Jo, men att jag ska sitta jättenära mikrofonen. Mm. Och jag tenderar ju på att röra mig när jag pratar.
Absolut.
Så nu har du instruerat mig hur jag ska sitta. Mm. Jag känner mig redan lite hämmad. Så ja, jag kommer säkert sväva bort från mikrofonen.
Ja, men absolut. Men du kan också tänka, du kan titta liksom lite diagonalt över mig. Vi sitter ju ganska nära nu här. Vi är United Screen, vi har bara en mikrofon. Så att det är liksom lite som i Radio Days. kan man väl säga.
Ja, men jag ska försöka sköta mig.
Nu så idag har vi varit på en provätning av EM-maten. Det är nämligen så att Sverige är med och tävlar något som heter Bocuse d'Or. Och där tävlar kockar. Och det är en åt gången. Och han tävlar då, han ska tävla mot 100 andra nationer. Och han ska först vara i EM. Och klarar han det, då får han åka vidare till VM. Och vi har ätit maten. Så att hela det här programmet kommer handla uteslutande om mat och hur det är att laga mat.
Och hur det är att prestera under press.
Hur det är att prestera under press. Alltså vi kommer först diskutera maten vi ätit och sen kommer vi diskutera kocken hur han mår och så under sin resas gång. Men om man bara ska se lite generellt om det här, den här podcasten, så heter den I huvudet på en barnbrytare. Det handlar alltså om vad som händer in i huvudet, till exempel på tungan eller i luktsinnet när man får in mat i munnen, och vad som händer runt omkring. Och du, Katarina, är geniet. Du har skrivit 5 böcker, du är 12 år gammal, du är läkare, du är doktorerat.
Det var en som intresserade mig och sa att jag var pilot också, men då fick jag faktiskt hindra. Ja.
Var det en som sa att du var pilot idag på middagen eller?
Nej, när jag skulle föreläsa för några dagar sedan så sa han så här: du är läkare, du är så, och sen så bara, och pilot, och då blev jag så här.
Men du kan bli pilot.
Ja, men jag kan jobba på det.
Okej. Vill du? Jag tog för, har du körkort förresten?
Nej.
Vilken glädje jag känner nu här. Förlåt mig, men skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
Jag kan high five på den.
Du har inte körkort alltså.
Nej. Men nu måste jag bara smygvisa dig en bild här. Det är lite svårt så här för våra lyssnare. Men vänta. Okej, du kan prata på.
Så ja, men alltså, jag vet inte vad då. Du ska visa någon bild på ett körkort eller jag förstår ingenting. Du menar att du kör utan körkort eller? Du visar din läkarlegitimation och tror att det är ett körkort eller? Okej. Katarina visar en bild på här att det eventuellt inom överskådlig framtid kommer få körkort. Jag vill ändå då poängtera då att jag har då alltså bilkörkort och motorcykelkörkort.
Wow.
Och när jag var färdig med motorcykelkörkort så tänkte jag, nu är det dags att bli pilot.
Just det.
Och jag tänker varje sommar att jag ska åka till Eslövs flygfält och skaffa mig licens. Min bästa kompis Jim, han är ju faktiskt en pilot.
Aha.
Så att det här känns äntligen det första området hittills där jag känner att jag är före dig.
Ja, men det är helt sant. Fast vi kanske kan åka tillsammans och ta flygsättet. För att jag älskar att flyga, faktiskt.
Ja, men vem gör inte det?
Nej, men gud. Alla det jag känner många är typ konstiga flygrädda. Men jag tycker det är jättespännande när det studsar. Och, en gång åkte jag ett jättelitet plan till någon så här liten stad i Sverige. Och då var det bara 12 platser i det planet. Och till cockpit så var det bara en gardin. Och så var det en jättegammal plan. Men det var jättespännande. Fast det var många som satt och mådde illa och hade den här
påsen
framför sig. Ja, och en gång så åkte jag med en kompis som jobbade på SAS. Och då fick jag faktiskt gå in i cockpit när vi, tror jag, flög till Chicago eller någonting sånt. Så att det var väldigt spännande. Och det var så fantastiskt när man ser, jag tror det var soluppgången så ovanför molnen.
Vi ska inte prata om piloter. Vi kan återkomma om piloter. Men är det något mer vi ska säga så initialt? Solen skiner, det är kallt i Stockholm. Ja, men våren, en underbar dag. Det är en väldigt fin dag.
Ja.
Och då kör vi igång helt enkelt.
Ja.
Har vi varit på en provätning.
Ja.
Och innan provätningen så fick vi möjlighet att prata med Mattias Dahlgren. Och om man ska vara ärlig kan man väl säga att det var faktiskt var det mest intressanta av alltihopa.
Ja, det var jättehäftigt.
Ja, och han berättade om smakupplevelsen.
Ja.
Och då antecknade han och då kan man väl säga att kan inte du berätta om vad han sa helt enkelt? Ja, den visade sig vara i 5 steg.
Ja, men precis. Jag frågade honom hur man kommer fram till de här jättekonstiga blandningarna som jag tycker då när man går på väldigt fina restauranger. För att jag skulle aldrig komma fram till det liksom. Och så smakar det ändå helt fantastiskt. Och då frågade jag så här, hur gör man? Och då hade ju han värsta superreceptet på det här. Så att då tog han barbecue-sås som ett exempel. Och så sa han så här, om man tycker om barbecue-sås så måste man dela upp det här i komponenter för att förstå vad det är man gillar. Och då delade han upp såsen i tomat, lök, chili och vinäger. Och så sa han så här att tomaten är det söta, lök är lök, chili det är det heta och vinäger är syran. Och om man då ska göra den svenska varianten så får man tänka så här, vad är det sötaste vi har i Sverige? Och då sa han äpple. Och sen behöll vi löken. Och sen sa han så här, vad ger hetta? Och då i Sverige har vi pepparrot. Och sen syra, då kan vi ta ättika. Och vips så har vi liksom gjort vår egen variant.
En mycket svensk barbecue-sås.
Ja, precis. Men ändå då med grejer som lirar. Och sen, och nu...
Men om du tänker på det här då, tror du att det hade smakat som en barbecue-sås? Tror du skulle kunna lura... inom citattecken någon att detta är en amerikansk barbecue-sås som du gjorde den. Tror du skulle kunna få ett sött äpple att smaka som tomat?
Nej.
Det tror du inte?
Nej.
Jag tror inte heller det. Men jag tror att man skulle kunna byta ut pepparroten och ättikan. Och sen så löken skulle drömma. Jag tror kanske att du skulle kunna... Det är någonting i äpplets textur som inte går att få till tomat. Men jag tror... om du skulle dränka allting i en väldigt stark rökighet så tror jag ändå att du skulle få fram det här. Men så...
Eller om man kanske tog ett plommon istället för ett äpple.
Ja, det är nästan... frågan är en plommon... Ja, nej, det är nästan... och så skulle man söta plommonet lite grann.
Ja, eller man tar ett jättesött plommon.
Ja.
Alltså nu pratar vi inte om de här sura som man köper i Sverige utan solmogna.
Man tar ett fint från Kroatien.
Ja.
Man importerar lite till synes svenska plommon.
Ja.
Ja, det är spännande. Ja, men det satte vi igång någonting. Och sen, sen så gick... Så jag vet inte riktigt, sen så var jag tvungen att gå iväg lite grann. Men då fortsatte ni prata.
Ja, men precis. Och så... fortsätter vi då i den här diskussionen så här, men vad är viktigt att tänka på när det gäller mat, vilka olika komponenter. Och det var här jag gick igång, för det var här jag kände så här, när verkligheten möter forskningen. Och det är det bästa jag vet, just när man pratar om ett ämne med en expert och sen så har man forskningen på andra sidan och så bara märker man så här, woohoo, det här
det sitter ihop.
Ja, precis. Alltså man ser de här bryggorna. Och jag har förut haft den här typen av diskussioner med konstnärer när de ska prata känslor. Och så har de liksom kommit på grejer själva som då överensstämmer med vetenskapen. Eller som är min affärspartner Isabel, när vi pratar inredningsdesign så är det precis samma sak. Och det här är det bästa jag vet. Så då sa han så här, okej, men hur äter vi? Och då sa han att först så tittar vi på maten. Och jag ska också säga så här, han var så otrolig pedagog för att han gick och hämtade ett glas vatten till mig för att illustrera det här. Så först sa han så här, okej, ta det här glaset. Och vad är det första du gör? Och då bara, ja men jag ser det här. Så att synen är liksom steg ett. Sen så när du ska ta det här till munnen, då blir ju doften steg nummer två. För att då kommer du börja lukta. När
kände du att vattnet luktar någonting då när du smakar på det? Eller?
Nej, eftersom vatten inte luktar.
Vatten luktar inte alls eller?
Nej, utan det är bara vår förväntan som kan få vatten att lukta.
Spännande, har jag aldrig tänkt på.
Ja. Sen nummer tre. Så blir det ju temperaturen då. För att han sa så här, stäng nu munnen och så bara häller du vattnet på läpparna. Då blir steg nummer 3 temperaturen som vi känner. Ja, om det är varmt kallt, sådär. Och sen steg nummer 4, det blir då när vi öppnar munnen och det här kommer in. Då känner vi ju konsistensen, texturen på det vi har. Och sen sista steget är ju smaken av maten. Och i smak så har man ju då sött, salt, surt och bäst och umami och sådär. Och det tycker
metall skrev vi också upp.
Ja, han sa att där tvister de lärda.
Hetta.
Ja, med hetta. Mm. Och alltså det som är så häftigt med det här, alltså metall känner jag att jag behöver kolla upp sådär om
det är sant. Med eller?
Men annars kan man ju koppla en receptor till alla de här stegen. Jag gjorde faktiskt en screenshot. Vänta, förlåt, nu svävade det iväg igen.
Mm. Du gjorde en receptor. Men man ser inte några papper i radion som du ändå visar upp. Så jag förstår inte varför du måste göra det.
För att jag ska visa dig. Okay. Liksom förklara det här lite.
Ja.
För det är så här att varje smak har sin egen signaleringsväg. Alltså om man ställer sig frågan, hur tar sig ett smakämne från munnen till hjärnan? Det måste ju ske via en signalväg.
Det kan det ligga någonting i, ja.
Ja, så här ser signalvägen ut. Så att nu visar jag dig en signalväg för salt.
Mm.
Och vanligt bordsalt är ju natriumklorid.
Mm.
Och det betyder att natrium åker inuti cellen. Du vet att vi har pratat om saltkoncentrationer.
Mm.
Så att när vi äter salt så påverkar det smaklökarnas saltbalans, alltså de cellerna.
Mm.
Och det gör att de blir mer positiva. Och på så sätt så kan signalen salt skickas upp till hjärnan.
Och alltså det känns av i saltbalansen rubbas då. Men om vi tar till exempel chili eller hetta då?
Ja, chili är lite speciellt för att hetta har en egen receptor. Man kan säga att det verkar på capsaicinreceptorn.
Den lilla grejen. Jag satt just och tänkte när han skulle komma upp. Vad sa du? Capsaicin. Capsaicinreceptorn. Ja, men jag undrade, jag saknade honom lite grann. Men vad skönt att han fick komma med här.
Ja, och då skapas faktiskt en lokal liten inflammation. Det är det som gör att det blir en ökad blodgenomströmning och varför det känns så varmt. För att om du tänker när du har till exempel feber eller mår dåligt sådär, då har du också inflammation i kroppen och det kan bli ökad blodgenomströmning på olika ställen. Och det är det som ger värmen också. Okay. Alltså också. Men sen så...
Metallsmaken då, den finns inte med här bland receptorerna.
Nej, den är väldigt osäker på. Och sen så säger man att den här umami-smaken, det är glutamat. Så att då glutamat. Glutamat är ett signalämne i kroppen. Så då verkar den på glutamatreceptorn. Och på så sätt så förs den signalen upp till hjärnan. Och sen så har vi då surt som handlar om protonbalansen. Mm-hmm. Alltså det vill säga positivt laddade vätejoner. Alltså du vet när man pratar om syrabas.
Alltså, jag känner lite så här nu.
Ja, nu blir det för mycket.
Jag tror att vi, de som är intresserade kan gå in på någon avhandling. Utan jag tycker så här att vi ska, nu har vi ju då med stöd av allt detta satt vi sen till bords och fick äta.
Just det.
Och då berätta om vilka smaker vi fick in i munnen då. Och hur din hjärna reagerade på detta.
Alltså det var ju en fiskrätt. Och den var liksom väldigt mjuk så. Jag tyckte bäst om, det fanns den här där vita bubblan som jag kallar den. Den tyckte jag väldigt mycket om. Och sen, eftersom vi inte får avslöja exakt vad det var. Och sen så fanns det också en rymdfarkost som jag kallar den. Och den tyckte jag också väldigt mycket om. Och anledningen till det här, det var ju att det var lite surt. Och sen fanns det salt. Och sen var det ju olika texturer också. På rymdfarkosten så fanns det ju att det här lite hårda, mätten och mjukt. Och sen något som var liksom de här, som jag inte kan säga vad det är, en annan typ av textur.
Alltså någonting mer kan jag väl säga.
Jaha, men får vi det då?
Ja, vi får lov att säga, och vi får lov, men vi får inte säga exakt, vi får inte ta bilder. Så vi har tagit bilder, men de får inte visa från den 9 maj när maten presenteras.
Okej, men då tyckte jag... Alltså med det här hårda, det vet jag inte ens vad det var. Men sen så när man bet igenom så var det ju som kaviar inuti. Och sen var det ju någon sån här lite slämmigare bas, eller hur man ska uttrycka det. Och det blev ju en väldigt rolig blandning. Och jag tycker att kaviar är väldigt kul just för att det är bubblor som man biter igenom. Och sen blir det krispigheten med det hårda. Och sen den här andra vita bubblan som bara var själv. Mm. Den, där tyckte jag om det här lite sura som fanns i smaken. Så. Fisken, de var ju liksom... alltså jag tycker inte det hände så mycket så, men jag tycker å andra sidan om fisk. Så att jag tyckte ändå att det var gott.
Ja, jag kände nog... Jag tyckte att den första rätten var, vad ska jag säga, ganska anonym. Och där var det också så att jag... det var väldigt speciellt där, för att från början fick vi då veta att vi skulle dela tallrikar.
Just det.
Så att då... Och då brukar jag normalt sett, då var jag väldigt koncentrerad när jag åt första halvan.
Just det.
Och sen har jag tänkt då sen att jag skulle ge det till han som satt bredvid mig och så skulle jag få liksom göra mina anteckningar. Men då sa den här killen att han hade redan ätit lunch, så då fick jag äta upp alltihopa. Och då blev ju jag jätteglad. Ah. Ett, för att jag
fick hela.
Ja, men fick hela. Ah. Men då kom det här som jag tycker är så härligt med måltid, att då satt vi och pratade, och då var ju på något sätt, det här var ju som en hygienfaktor att fästa på världens godaste maträtt. Sen så kan man väl säga att den här tävlingen, och det pratade vi med Mattias Dahlgren om också, att den här tävlingen och sättet som man gör maten på, det har ingenting att göra med dagens matlagning, utan det sättet som man gör mat på, så gjorde man mat för 20-25 år sedan, och då lägger man upp det på ett, alltså då när kocken är färdig, då läggs maten upp på ett fat, och sen så visas den runt ungefär, tänker det som ett litet lejon man går omkring med. Så går det här lejonet en liten promenad bland gästerna, och man får titta på det här fatet, vilket känns väldigt daterat. Sen går maten tillbaka till kocken, och då får inte han lägga upp den själv, utan då är det olika kockelever som ska lägga upp maten. Mm. Så att man ska ett tänka på att den ska läggas upp på det här fatet, sen så ska då en amatör lägga upp världsmästarkockens mat.
Ja, och det var ju det Adam sa som hade tävlat 2013 tror jag. Och han sa ju det, att då har man ju massa assistenter som kan vara vilken människa som helst från gatan typ.
Inte riktigt, men nästan. Men om man jämför med, det är ju som en vanlig bilförare och en Formel 1-bilförare.
Ja. Och sen så kan de inte alltid engelska heller, beroende på vad man är. Och sen ska man då försöka förklara hur de ska göra. Och sen får man inte gå in och pilla i sin egen mat liksom. Nej. Och sen så har den ju då stått också hur länge som helst.
Nej, det var alltså 40 minuter från kocken är färdig tills att vi som gäster får in det i munnen.
Ja.
Jag tror faktiskt att det är lite snabbare idag.
Men ändå.
Men det tog ändå en ganska lång stund. Så fisken var ju först, den kom ut snabbt, men köttet valsade ut. Jag vill ju ändå säga att det godaste var något som jag tyckte ju att första rätten, alltså jag vill inte, alltså, det, när jag säger att jag inte tyckte det var gott, så är det ju inte att maten, det var ju inte dåligt, men det var inte så att man kände så här, oj, det här var min största matupplevelse. Men det är ju väldigt... Det var som att titta på abstrakt konst. Alltså, man kan lägga väldigt mycket i det, men ibland så tycker man att Mona Lisa ändå är världens vackraste tavla. Men jag vill ändå säga så här, när vi kommer då, sen var det då fisk och sen så var det en kötträtt. Och där var det ju en, det var ju någon, vad heter det?
Köttfärslimpa.
En köttfärslimpa, bara det var ju så härligt. För att jag, och den var jättegod. Sen var det något som var som en blodkorvssten eller leversten.
Fast tyckte du, jag tyckte om köttfärslimpan. Återigen, det är som du säger, det var inte så här, det var inte ogott, men det var inte, alltså jag tänkte så här, när man ska äta den bästa maten i världen så ska det ju typ vara det godaste man äter.
Ja.
Och det tycker jag inte att den den nådde inte den nivån. Men däremot höll jag med om den här stenen. Den var väldigt speciell. Och sen med lite tranbärsgelé. Det var ju jättegott.
Jag tror ju att den här maten, alltså den, man kan säga att, och det är intressant också, för jag tror att smaklökarna har liksom skruvats om de senaste 20 åren, men man har inte skruvat om dem. Och så, och det har också blivit helt andra förutsättningar. Så man tänker som idag, det finaste och det bästa som en tempel kan göra på Mattias Dahlgren, att då sitter man vid något som heter matbordet, och då står han i köket och så lagar han mat, och så bara lassar han över på tallriken så äter man direkt. Det är ju så vi vill äta idag. Men det här sättet att äta på som i den här tävlingen är
väldigt föråldrat.
Det är väldigt, väldigt föråldrat. Ja. Samtidigt som, och där tror jag att din bild, nu har jag ätit lite sådana här måltider tidigare, så att jag är lite mer, vad ska jag säga, inskolad i det. Så att jag förstod liksom grejen, och det är att egentligen kan man säga så här, att det här, tanken här är att man ska göra det så konstigt som möjligt. Lite förenklat. Mm. Men idag så vill vi ju helst att det ska vara så rent och enkelt och tydligt som möjligt.
Mm. Och sen så måste jag säga, alltså jag tycker såsen faktiskt var väldigt god. Alltså den här såsen till köttfärslimpan, om man ska uttrycka
Okej.
Den tycker jag var väldigt god. Men sen är det också så här med smaker, att min preferens, alltså jag älskar typ ceviche, det är det bästa jag vet. Alltså när det är så här fräscht och härligt och lime och koriander och chili och så här. Och återigen den här texturen på en räka, när man bara, alltså den är fortfarande så här spänstig, men det går ändå så här lätt att bita igenom. Det är det bästa jag vet. Och det här var ju också lite så här köttgrejer. Och jag är ingen köttperson så. Alltså du vet, alltså för det känns också som att många män är, alltså de här klassiska grottmänniskorna. Alltså om jag går ut och äter mat med killkompisar, det finns ju jättemånga som vill ha en biff till exempel.
Exakt.
Ja, och min storebrors favoritmaträtt är nog sån här typ oxfilé med någon bea och pommes frites liksom.
Fruktansvärt gott.
Ja, men säg en man som liksom inte älskar det. Alltså den kommer på topp 5 på allas listor.
Antikott med bea, alltså det är, det finns inte en. Men tror du män och kvinnor har väldigt olika smak, liksom smakupptagning?
Alltså jag funderade faktiskt på det, för det var ju en i publiken som
kritiserade mig.
Ja, men precis.
För att jag sa att kötträtten var godast och då hävdade hon att det var ett manligt sätt att tänka.
Ja, för att jag tyckte också att fiskrätten var godare. Men jag funderade på det och jag har ingen bra svar faktiskt. Men sen så sa kocken själv att jag tror att kulturen präglar oss, och det tror jag är väldigt korrekt så. Ja, så jag har ingen riktigt bra svar på det.
Men då kanske vi kan återkomma till det här med smakerna. Och så går vi vidare till nästa ämne, om inte du har mer du vill säga om smakerna just nu.
Jo, men jag har, får jag bara nämna en del som jag tycker är så häftigt när det gäller att äta. Och det är orbitofrontalkortex, som är en
jag är ledsen att jag glömt bort. Vad säger du nu långsamt?
Orbitofrontalkortex.
Orbitofrontalkortex.
Ja, OFC. Och det som är häftigt med den här strukturen, det är att det är en avancerad belöningsstruktur. Och grejen är att när vi typ tar första tuggan av mat, då bara går den igång. För att den kodar belöningen av något som vi äter. Och sen är det så här att ju fler tuggor vi tar, desto mindre signalerar den här delen. Det vill säga maten blir mindre belönande ju mer vi äter. Och när vi är mätta, då slutar det liksom att signalera belöning. Och det är det här som är så häftigt. För att det här händer om man äter samma sak. Men sen när man introducerar en ny grej, typ nu är det dags för dessert. Och så tar man första desserttuggan. Då kommer de här cellerna börja fira igen. Och säga så här, wow, det här är jättebelönande. Och sen så trappas det ner då ju fler tuggor man äter. Så att, det här är också lite förklaringen till dessertmage. Alltså att när man äter någonting nytt så kan man äta mer. Men om du liksom har ätit kött till som huvudrätt liksom, och så ska du bara fortsätta med en biff till och en biff till, det orkar man inte. Så att om man äter fler olika saker så kan man också äta mer. Medan om du bara äter en sak så kommer du äta mindre.
Jag brukar tänka på en bra måltid som en opera eller som ett musikstycke. Att först vill du ha en viss sorts musik, och sen så vill du ha huvudmusik, och sen vill du ha jag tycker en bra avsmakningsmeny har liksom alla de här temperamenten. Men jag visste inte att det hängde ihop med
orbitofrontalkortex.
Okej. Men jag har lärt mig ett nytt ord, och det kan vara att om 10 år när du har tagit körkort så kommer jag kunna uttala det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då ska vi prata lite grann om Alexander Sjögrens prestation och vad han gör. Och för att ni ska förstå det här så är det så att han är då inne i ett litet bås skulle man kunna kalla det för. Och då är det han och hans komi som är hans assistent som heter Hampus. De är där inne i den här lilla lådan och den är kanske 3x4 meter. Mm. Och där är de i 5,5 timme. Mm. Och när vi kom in då håller han på och öva, eller han var liksom i ett tidsschema och där allting är upplagt på minuter och sekunder och så vidare. Och de gör tusentals moment enligt en viss gång. Och det är väldigt komplicerat. Bland annat så var jag, när de gjorde den här lilla runda så gula bollen, där det då låg ett ostron inuti. Jag vet inte om du uppfattar det. Men
jo, det gjorde jag. Jag försökte bara inte berätta vad det var exakt.
Nej, men okej. Men man får lov att säga att det var ett ostron i en liten boll. Så. I alla fall. Och då eldade han på det här. Mm. Och sen så la han det liksom i den här lilla, och sen så la han på locket. Mm. Och då blev
som
det
liksom, klistrade ihop
det. Som klistrade ihop det. Och det här var liksom, du vet, han var så stressad så att det blev liksom lite kant på det här.
Ah.
Och sen så doppade han det i en sås. Mm. Och sen så tog han upp det igen och sen satte han in det i en ugn.
Mm.
Och det här var ju bara, vad ska jag säga, en grej av kanske, vad ska vi säga, 40 på tallriken.
Mm.
Så varje moment på tallriken innehåller väldigt mycket. Men då börjar jag så här, min första fråga till dig är så här, 5,5 timme, är det liksom möjligt för hjärnan att hålla koncentrationen uppe så länge?
Alltså egentligen inte, alltså inte på 100% hela tiden, utan man kommer ju i dippar. Men sen det som hjälper den i en sån här situation, det är ju adrenalinpåslaget. Så det beror ju på hur stort påslag man har. För att det är så här att stress, det kan ju vara bra när det är för att spurta. Och här handlar det om att spurta i 5,5 timme. Så har man ett schysst påslag så hjälper ju det till prestationen. Men sen är det ju också så här, man pratar rent mänskliga saker som blodsocker och sådär. Och det sa ju han, Adam, också, att han behövde ju ta en chokladbit ibland. Så att det hjälper ju till och puffar upp den så. Men det är svårt att prestera under sån lång tid. Men det som gör att man ändå kan prestera väldigt bra är just att systemen ändå kickar igång när det är sån extrem situation. Och det är egentligen lite som när man blir uppslukad kanske av en operation. Alltså, då kan man ju också sitta i timmar. En gång var jag med och assisterade vid en hjärnoperation. Och den pågick ju också, jag kommer inte ihåg hur länge det var, kanske 6-7 timmar. Och då är det liksom, man sitter så här med mikroskop, man kikar ner i hjärnan och så ska man liksom skuffa undan grejer och så plockar man upp saker så där väldigt systematiskt, och det tar liksom evigheter, och så tror man så här, nu kommer det första biten så här upp, och sen så när man tittar utanför mikroskopet så är det bara en pitte bit så. Men om jag bara ser till min egen lilla obefintliga del i det där, alltså jag var helt uppslukad så. Men sen så känner man ju också det här mänskliga, du vet, man tittar ner så här med nacken att bara så, man känner ju det efter flera.
Men här, man kan säga, då var det, var inte du som gjorde själv, eller du var komin.
Ja, precis. Mm.
Samtidigt kan man säga så här att Alexander, han måste ju vara huvudläkaren eller den som på något sätt har också ansvaret.
Ja.
För jag kan ju, det är en väldigt stor skillnad tycker jag, att känna att du gör någonting och att du följer med någon, det tycker jag är väldigt, liksom, och om den andra är en bra coach då, men att vara huvudcoachen.
Men då gäller det ju att man har repeterat många gånger och man vet vad man ska göra så att man liksom kan take the lead.
Men det var lite det jag tänkte fråga om, för att jag har uppfattat att det här kallas för automathjärnan. Hur mycket komplicerade grejer kan man få in i automathjärnan, alltså att knyta sina skor? Jag försöker lära min son att knyta sina skor och jag kan märka att, alltså jag blev liksom nervös när jag ska förklara hur jag knyter skorna, för att jag har, det är liksom, det är klart att jag kan knyta skorna själv, men när jag ska liksom ta ut det ur automathjärnan så blir det svårt. Men jag tror det, jag undrar om det andra, alltså hur mycket kan man trycka in i automathjärnan, alltså
jättemycket. Och det är det som också är själva grejen för att komma upp på en bra nivå. Att man ska försöka automatisera saker så att man bara gör det automatiskt, alltså med ryggmärgen. Så. Och det är också det som får oss att prestera under krävande situationer.
Mm.
Återigen, om jag tar en parallell till sjukvården. När man får traumalarm till exempel. Att någon har varit med om en olycka, någon kom in med hjärtinfarkt eller du vet, slagit i huvudet sådär, ja. Då har man ju också väldigt systematiska steg som man ska gå igenom. Och det här är ju ett sätt att sänka stressen. För att om man ska börja tänka så här, du vet, när någon håller på att dö framför dig. Det är ju jättejobbigt. Så att man kan göra absolut jätteavancerade saker. Bara så på rutin. Och sen det lämnar ju också utrymme för att kunna tänka på de här sakerna som vi måste tänka på. Liksom, där vi behöver vara lite smarta.
Jag förstår inte, vad menar du man ska tänka på? Alltså...
Nej, men om det händer något oförutsett till exempel, så blir det så här, ah, vad ska jag göra nu? Och så måste man ju kanske reflektera över det.
Mm.
Och det kan ju ske både inom medicinen och inom matlagning.
Ja, och något som händer inom matlagning som till exempel har hänt med mig här, det var att jag höll på att hugga av mig fingret. När jag senast, för jag höll på att skära upp en oxfilé, eller en entrecote, rött kött naturligtvis. Och sen så kom jag på att jag skulle ringa Martin, vår entreprenörskompis, och säga en grej. Och så bara, så att då ska jag av en bit av fingret. Och jag var nu, Alexander här, han hade, jag var på en sån här provätning för 2 år sedan, eller kanske var 1 år sedan, med Tommy Myllymäki. Och då var han hade skurit sönder sina fingrar totalt. Och det kändes som att han var liksom inne i en destruktiv fas.
Och då ska jag bara säga så här, om man pratar om stress och prestation, så är det som en upp- och nervänd U-kurva. Så att om man inte har någon stress, då presterar man liksom här nere. Och sen så när stressen slår på perfekt nivå, då kommer man högst upp på toppen. Men sen om man får för mycket stress, då kommer man trilla ner igen.
Så det är då man börjar skära sig i fingrarna?
Ja, precis. Precis.
Hur ska man tänka då när man kommer in i... För det är ju väldigt... Alltså, jag kan ju känna... Jag blir väldigt rädd när jag skar mig själv i fingret.
Uh-huh.
Alltså det blödde väldigt mycket.
Okay.
Men då, det var ganska nyligen som jag skar mig i fingret förra gången. Och då lyckades jag... Då var det, men nu hade jag väldigt bra rutin för att kapsla in fäng. Jag satte plåstrade på något fruktansvärt. Och så
det är
jag på,
tryck som gäller.
Ja, men vad det jag gjorde. Så att jag hade väldigt mycket tryck på fingret. Precis det som jag gjorde. Så jag hade tryck på fingret. Och sen en plastpåse som du blev fylld av blod. Va?
Nej, men det låter
men det såg, det, alltså, jag har bilder på det. Det såg väldigt läskigt ut kan jag säga. Men sen så fort, och då stängde jag av alla plattor. Och sen så gjorde jag detta. Och sen så när då... Jag var lite rädd att fingret skulle trilla av. Va? Men det gjorde det inte. Det lite. Men men det var rätt då det här att man ska man, för att det är svårt när man det, han Henrik Nordgren, alltså Melker Andersson, han lyckades ju hugga sig själv i benet. Väldigt många av de här skadar sig ganska allvarligt när de är där i köket.
Ja, men det är för att de då inte kan kontrollera sitt adrenalinpåslag. Och som sagt, det är också det som hjälper en att vara uthållig i 5,5 timmar.
Mm.
Men det man ska göra om man blir för överstressad, vet du vad det är?
Nej.
Man ska andas. Att andas på ett liksom lugnt och kontrollerat sätt är det bästa sättet att sänka stressen i kroppen. Mm. Och det gäller oavsett om man ska då tävla i kock-EM eller är stressad på jobbet liksom. Mm.
En minut, kan det räcka eller?
Ja, absolut. Det krävs inte mycket. Mm. Bara stanna upp och bara... För att då tvingar man ner kroppen i det här lugna tillståndet. Det är som att trycka ner gas, eller vad heter det, bromspedalen, istället för att då ha gaspedalen nedtryckt som man då redan har tryckt ner för mycket.
Jag tänkte lite på hans... han den här, det var ju ganska väldigt många duktiga kockar där, och man kan säga att det fanns, jag skulle vilja säga att det fanns 2 olika kocktyper. Den ena var liksom nördkocken som var
verkligen.
Liksom inte så där jättekarismatiska. Alexander var liksom bra, men man kände så där att han var inte liksom, han hade inte hemma på scenen riktigt. Men så fanns det andra kockar som man kände så här att de kanske de gillar strålkastaren mer än vad de gillar kökslampan. Vilken karaktär ska man vara, tror du, om man vill vara en banbrytare? Är det entreprenören eller är det nörden, eller vad
Alltså ofta så brukar man ju teama ihop sig med någon som är kompletterande. Ofta behövs ju båda. Alltså man tänker på Steve Jobs, han hade ju sin andra Steve som var nörden liksom. Och samma sak om man tar Skype-teamet. Så att det finns ju ofta en av varje och det blir ju ofta den bästa kombon. Sen en sak som är viktigt att poängtera också när man pratar om prestation under press, det är att om man tänker för mycket på vinsten, att man kan vinna, då tar belöningssystemet över. Och då blir den kraften för stark att vi glömmer bort frontalloben, den smarta delen, och faktiskt styra oss själva och kunna vara strategiska och fokusera oss där. Så att det måste vara en bra balans mellan det här att vilja ha vinsten och äran och den belöningen kontra att ändå kunna koppla på hjärnans smartaste del och vara fokuserad.
Så då känner jag faktiskt att den som har störst chans att vinna sån här tävling är nog ändå nörden. För han är ju mer intresserad av det som han håller på med. Alltså entreprenören är ju väldigt förälskad i alltså jag är ju själv entreprenör, är ju väldigt förälskad i strålkastaren, och den drar ju en lite från uppgiften så att säga.
Ja, och då blir det för mycket. Och det är det som är farligt och det är det som gör att man misslyckas då i pressade situationer. Så att kunna reglera sitt belöningssystem är nyckeln till framgång.
Du, nu så tänkte vi skulle önska då Alexander lycka till.
Ja.
Och vi hoppas att alla i teamet som vi fick träffa idag gör sitt absolut bästa. Vi vet att några lovar att lyssna. Det är inte säkert att de gör, men vi...
Ja, vi tackar och hälsar.
Vi tackar och vi är jätteglada. Och vi vill säga också så här att... den kritik som vi har framfört eller det, liksom, det ifrågasättande, det är inte illa ment, utan vi tror också att det är lite tid kvar tills de är framme, och det är som att om det var perfekt nu då skulle det nästan bli sämre, så att jag tror att det är några små steg kvar och då tror vi, jag är övertygad om att de kommer komma vidare till VM.
Absolut, och det jag upplevde var att han hade fokus.
Exakt. Ja, kära lyssnare, då är vi framme vid frågelådan.
Ja.
Och den här veckan har ju varit en fantastisk vecka för oss royalister, för att det har ju kommit en ny prins in i familjen. Och som av en händelse så har vi fått en fråga från en som heter Sofia. Och Sofia undrar så här: hej, jag har precis fått ett barn, men jag undrar en grej. Varför måste det göra så ont att få ut ungen?
Just det. Och
vad ska vi säga till Sofia?
Jo, men det gör ju ont. Men det som är fantastiskt med naturen, det är ändå att den hjälper oss på traven genom att aktivera vårt kroppsegna morfinsystem i syfte att ändå lindra lite av smärtan.
Jo, men det är ju ändå, vad jag förstår, jag har inte fött något barn själv, men jag har inte fött min egna barn, men jag har ändå varit med.
Ja.
Och det är ju liksom, det verkar ju göra ont som om man skulle slita av ett finger. Alltså, varför måste det göra så fruktansvärt ont?
Ja, det beror ju på att det är något stort som ska ut ur ett ganska litet så.
Ja.
Och sen att... mag, eller alltså buken drar ju ihop sig så otroligt mycket. Men som sagt, vi får tacka det kroppsegna morfinsystemet att det åtminstone hjälper till att lindra lite grann.
Okej, men jag frågar då också jag hoppas att Sofia är nöjd med det här svaret, även om jag tror hon fortfarande har ont.
Ja.
Så tänker jag så här, finns det något annat djur som har lika plågsam födelse som människan?
Det kan jag faktiskt inte svara på.
Ja, men jag tycker jag har varit med när en häst har kommit ut. Det gick ju bara bump, sa det bara.
Ja, jag vet. Alltså, det finns en jättecool YouTube-video på det som är helt fantastisk, som jag verkligen rekommenderar. Men det är ju svårt att veta eftersom vi inte kan fråga djur om deras smärta på det sättet. Vi kan ju mäta det fysiologiskt med hur puls går upp och blodtryck och sådana saker. Men det är fortfarande svårt att... veta förnimmelsen av det.
Okej, det är bara de som kan prata med hästar som vet hur det känns.
Ja.
Och med det, kära vänner, så tackar vi så mycket för visat intresse, och vi är tillbaka nästa lördag.
Ja.
Och vill du ställa frågor till oss så gör du det till barnbrytaren@gmail.com.
Ja.
Och ja, men tack så mycket Katarina för all klokskap.
Ja, tack själv.
Tack, tack.
Ja, hej då! Hej.
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.